Den här gången pratar Anna med Karin Schenk Gustafsson, hjärtläkare och specialist på just kvinnors hjärtproblem, om hur hon upptäckte könsskillnader i vården och vad hon gjorde åt dem. Välkommen till Starbrink.
Målsättningen i hälso- och sjukvården är att ge en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Alla har rätt att få en bra vård och likvärdig tillgång till vård oavsett kön. Men så ser inte allt ut i verkligheten. Ibland är det väldigt olika hur män och kvinnor bemöts i vården på ett helt omotiverat sätt. Och detta med jämställdhet mellan kvinnor och män i vården, det ska vi prata om i podden idag. Och dagens gäst vet mer om än de flesta om just detta. Välkommen Karin Schenk Gustafsson.
Tackar.
Du är läkare, specialist på hjärtsjukdomar, kardiolog och du är professor. Hur står det till med vården ur ett jämställdhetsperspektiv?
Ja, det mest aktuella just nu är ju då att jag är lite upprörd över när man tittar på alla covid-19-studier som är många tusen, och det är en ganska färsk genomgång där de tittade på ett könsperspektiv, och i stora observationsstudier var det 4% och så lite högre när det var då planerade randomiserade studier, lite mera, men väldigt dåligt könsperspektiv. Och här ser jag då att det finns ett utmärkt tillfälle att man jämför då varför män och kvinnor drabbas olika. Sannolikt så drabbas ju män mera. Då kan man ju få reda på olika medicinska begrepp, och den här jämförelsen är ju en forskningsutmaning då. Männen är ju då oftast överviktiga och högt blodtryck, och det är de som ligger mest på intensivvården, men... Sen kan man också...
Är vården för dålig på att ta reda på skillnaderna, men varför det ser ut som det gör?
Absolut.
Då?
Och sen till exempel så kan det ju vara så att det är färre kvinnor som de skickar till intensivvården. För kvinnor är i allmänhet lite äldre och sådär. Så att det kan ju ligga en sån grej i det också. Plus att det kan vara då olika biologiska förutsättningar. Så att det är både kön och genus i den frågan, tycker jag. Den är ju väldigt aktuell.
Ja, men verkligen. Och nu kastar du dig rakt in i den här brännande frågan om just forskningen. Varför skiljer det sig så mycket mellan kvinnor och män historiskt? Det har du beskrivit tidigare också, att så mycket forskning har gjorts på män. Ja. Och man tappar en hel del, man missar kunskap på kvinnor. Vad är detta? Varför är det så här fortfarande?
Jo, det började ju, jag fick ju under utbildningen då, och när jag blev utbildad till hjärtläkare och så, så tänkte jag inte så mycket på de här sakerna. Men sen när jag då blev ansvarig för hjärtintensiven då på Karolinska för länge sedan, så stod det då i läroboken att hjärtinfarkt är ju då mannens sjukdom. Och så gick jag runt, och hälften av de patienter som låg där var ju kvinnor och hälften var män. Så att bara det stämde inte. Och sen gick jag ner på röntgenronden och skulle titta på kranskärlsröntgen och se om det var några patienter som skulle opereras, och presenterades för thoraxkirurgerna. Och då visade det sig att det var väldigt många kvinnor som hade typiska bröstsmärtor men hade normal kranskärlsröntgen. Och då gick man upp till avdelningen, och dessa kvinnor blev inte bra behandlade. Man satt ut medicinerna, och det var flera stycken som tyckte att de var simulanter. Nu, senaste åren, har det visat sig att det här är ju en speciell kvinnlig form av hjärtinfarkt. Att man kan ha normala kranskärl. Och det är mest kvinnor som drabbas av det då. Och då behöver man ju inte göra någon ballongvidgning. Oftast beror det då på småkärlssjuka, att det hela sitter långt ut i hjärtat istället för i de centrala kärlen, i kranskärlen. Utan långt ut. Och att det är oftast då endoteldysfunktion, som vi säger, som kan bero på att man har haft att man sköter sitt blodtryck dåligt och sånt där. Mm. Så att det här i efterhand så var det här någonting. Det stod ju för någonting. Men det var så som jag då började uppmärksamma det här. Och sen så tittade jag runt i världen, och så amerikanerna, de hade ju fått en kvinnlig chef för världens största forskningsinstitut som heter NIH. Bernadine Healy heter hon, och hon tittade också på hjärt-kärlområdet och noterade att det nästan inte var med några kvinnor alls i studierna, trots att statistiken då visade att kvinnor hade nästan lika hög dödlighet som männen, och ibland hade de till och med högre i USA i hjärtinfarkt. Så att det var det som gjorde att jag började göra det här. Nu är de här sakerna genomforskade och det är ganska självklart nu för tiden att man måste berätta hur det går för både män och kvinnor när man gör stora hjärtundersökningar och så.
Men, Karin, du har ju skrivit flera böcker om det. Du har verkligen engagerat dig jättemycket i det här med just kvinnohjärtat. Du har skrivit böcker om det. Du har drivit frågorna. Jag har hört dig så många gånger tala om detta. Mm. Upplever du att det har varit ett stort motstånd eller, i de här frågorna?
Oh ja. När jag startade Centrum för genusmedicin 2001 så fick jag ju väldigt mycket kritik från andra fakulteter, alltså sådana som höll på med genusvetenskap, som egentligen är någonting annat än genusmedicin. Och i genusvetenskapen så där är det ju då hur olika samhällsfunktioner, etnicitet, socioekonomi och sådana saker, handikapp och alla de här disciplineringsgrunderna. Det är det då som man tittar på, och man håller på med definitioner och sådana saker. Men då fanns det nästan ingenting om hur det är med män och kvinnor, pojkar och flickor i medicinen, inom läkekunnandet. Och det fanns ju nästan ingenting. Men då blev jag väldigt kritiserad då för att jag var biologist och bara tänkte på det biologiska. Men då är det så att vi går ju omkring med våra kroppar i samhället. Och det är ju så att både de här som vi kallar för köns- eller sexaspekterna och genus eller gender, de samspelar ju. Men man får inte ta bort det här med att vi har olika hormoner, att genetiken ser olika ut och så för män och kvinnor. Det kan man ju inte bara ta bort. Det är ju självklart, det är ett samspel då mellan kön och genus hela tiden. Och det är klart, om man då är olycklig och fattig, deprimerad eller på något sätt annars inte bryr sig, så då tar man inte sina mediciner, och då gör man inte som doktorn säger när man ska rehabilitera sig efter hjärtinfarkt eller vad det nu är. Och där kommer då det här genusbegreppet in. Så att sen fick jag då motstånd förstås från kollegor till att börja med. För de trodde jag var någon nederlands rödstrumpa som liksom skulle göra revolution eller vad det var. Och de förstod ju inte att det ligger en väldigt djup vetenskaplig utmaning i det här, att titta på hur det går för män och kvinnor och att sjukdomarna drabbar män och kvinnor olika. Det är ju en stor vetenskaplig utmaning att ta reda på varför. Men det som är lite roligt nu är ändå att jag tycker att det har blivit bättre, i alla fall inom min specialitet. Mm. Och till och med de stora tuffa thoraxkirurgerna, de kommer med jättefina ansökningar nu, sitter som ordförande i 1,6 miljoner klubben, sådana här kvinnor- och hälsastiftelsen. Och nu precis i dagarna har vi då gått igenom 40 ansökningar om kön och genus och inom hjärtkärl och graviditet och så. Och flera väldigt jättefina ansökningar från thoraxkirurger alla möjliga med fint kön- och genusaspekter. Så det har ju hänt något. Det är väldigt roligt.
Ja, men fint genomslag för det arbete som du har gjort också. Du nämnde ju det här Centrum för genusmedicin, och det var ju någonting som du jobbade länge för att få till, och sen har du varit en viktig motor i det här arbetet. Och det är Karolinska institutet Centrum för genusmedicin. Berätta, vad gör ni på centret?
Ja, det som är lite tråkigt nu är att vi har inte fått så mycket stöd. Delvis är det då kanske det här pandemin nu då med covid-19. För vi hade ju fulla diskussioner i början av året att vi skulle då organisera ordentligt köns- och genusaspekter i undervisningen. Och jag skulle ha föreläst för lärarna och allt möjligt. Men sen dog ju allt det där nu. Och det är ju en ny läroplan i undervisningen av läkare, sköterskor, alla som är inom sjukvårdsområdet. Och där är det inte så mycket kön- och genusaspekter. Man kan ju säga då att det ska ju alltid vara köns- och genusaspekter när man undervisar. Men det räcker ju inte. Man måste hela tiden ha någon som kollar upp det och ser att det blir gjort. För det är väldigt lätt att bara strunta i det. Så att det räcker, och det måste ju vara mera krav på att det ska vara köns- och genusaspekter. Och det där är jag lite ledsen över nu, för det verkar som det håller på att dö ut lite. Och sen så håller våra anslag på att dö ut, så att jag tror inte, jag har mandat det här året också att driva Centrum för genusmedicin, men sen vet jag inte hur det går nästa år. Det verkar väldigt oklart. Men vi har i alla fall varit några stycken som hållit på då med. Vi har doktorandkurser och vi har den här databasen som jag, när jag var jämställdhetsstrateg i Stockholms läns landsting, när vi sågs först då, för länge sedan. Så fick jag ju pengar då från ursprungligen regeringen och så via SK, nuvarande SKR och sen SLE och så Region Stockholm, och starta den här databasen om kön och genus i läkemedelshanteringen. Just och det är det. Någonting som lever, och vi sitter varje vecka och granskar då läkemedel, nya och de här alla nya som kommer, och ser om det finns köns- och genusaspekter. Och sen kan man gå in väldigt lätt som läkare eller sköterska och titta på om det här läkemedlet, hur jag ska göra, om det passar för kvinnor och för män och så. Så vi har ju fortfarande saker på gång, men
då får vi hoppas att det kan bli nya tag då. Inte minst, precis som du inledde med, så har ju pandemin satt ljuset på jämställdhetsfrågorna i vården och skillnaden mellan kvinnor och män och hur lite vi vet. Och om det är så att vi varje kris ska bara helt strunta i jämställdhetsfrågorna, då kommer vi att ta många steg tillbaka, tror jag.
Absolut.
Med tiden. Men nu nämnde du ju just läkemedelsfrågorna, och det är ju en enormt stor fråga för väldigt många människor som berör många väldigt mycket, inte minst kvinnor. Och många har ju väldigt många olika läkemedel, och vi vet att många av dem som behöver vårdas på medicinkliniker och sådär har fel läkemedel, för mycket eller för lite eller fel sammansatta. Finns det stora könsskillnader i hur läkemedelsbehandlingen också påverkar patienterna? Mm. Är vi blinda för mäns eller kvinnors olikheter även här?
Ja, det kan man ju säga att man fortfarande kanske är, men då försöker vi ju hjälpa till då med den här kunskapsbasen som ligger inom Janus Info, som är då Stockholmsregionens läkemedelskunskapsbas. Och där finns ju alla möjliga, det finns också graviditet och amning och sådana, och fosterskador och sånt. Och då är det ju så att vi har ju hittat i upp till 18% är det väl för närvarande av sådana läkemedel som redan är registrerade. Då har vi hittat att det finns skillnader i hur man ska dosera, och det finns skillnader i biverkningar. Och vi har ju haft lite samarbete då med världens största läkemedelsverk som heter Food and Drug Administration i Washington DC. Och vi har ju haft ett samarbetsavtal med dem. Stockholms läns landsting eller region och FDA har ju då vi har ett samarbetsavtal, så att vi tar deras hjälp ibland. Och de är ju öppna för de här frågorna också. Och där har de till exempel, om man ska ta ett exempel, så är det ju ett väldigt använt sömnmedel som heter Zolpidem, som är vanebildande i och för sig, så att det ska man vara försiktig med, framförallt på äldre. Och där är det då visar det sig att man från början gick ut med alldeles för höga doser, samma dos till män och kvinnor. Och så visar det sig att man bryter ju ner det här läkemedlet olika om man är man eller kvinna, på grund av de suppar kallar vi det för, i levern. Det är sådana ämnen, proteiner, som hjälper till att bryta ner läkemedel. De är olika hos män och kvinnor, och då bryter man ner läkemedlet olika, och kvinnor bryter ner det långsammare, och då behöver inte de så höga doser. Och det man uppmärksammade i USA var då att man märkte att man fick in på, när man då fick in döda människor som hade dött i bilolyckor och allt möjligt, och så tittade man lite på män och kvinnor, Och framförallt var det många kvinnor då som hade kört bil 24 timmar efter att de hade tagit sömnmedel. Och då stod det då att det kunde man göra, för att då var sömnmedlet ut ur kroppen. Men just på kvinnor var det inte det, utan det satt kvar. Så de blev snurriga i huvudet och yrsliga och svimmade och kanske till och med dog i bilolyckor. Och det var så man kom på det här liksom, bakifrån då. Så nu har man ändrat doseringen i USA.
Men det är ju ett otroligt dramatiskt sätt att upptäcka en så allvarlig skillnad mellan kvinnor och män och hur det påverkar. Har det blivit bättre med tiden? Nya läkemedel, är de bättre anpassade efter våra olikheter?
Ja, det finns ju lite mer reglerat. Och FDA har ju haft reglering länge, men nu har jag också EMA då, som är det europeiska läkemedelsverket, kommit med rekommendationer ganska nyligen, där man då, om man är läkemedelsföretag, så måste man ju då inte bara titta på, förut hade man ju var man tvungen att titta på djurförsök, men man måste titta på försök på människor och beskriva om det är könsskillnader. Det är liksom nödvändigt nu. Men trots det så är det ju inte alltid, det kan ju fortfarande vara så att man kan få biverkningar senare efter att det är registrerat, det här preparatet, så kan ju biverkningar uppstå. Och där har man varit dålig på att titta på, för det finns en del könsskillnader där. Inom hjärtområdet så är det ju klassiska saker, är väldigt använda preparat som kallas för ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockare, och det heter kanske enalapril, eller så heter det candesartan. Det är väldigt vanligt vid högt blodtryck och vid hjärtsvikt, och där så har ju då kvinnor mera hosta av typen enalapril jämfört med män. Och då kan det ha varit så att man har trott att det berodde på att hjärtsvikten blev mycket värre, så att de hostade på nätterna för att de hade mera hjärtsvikt. Men egentligen så var det för att de inte tålde det här preparatet, och då kunde man bara byta till ett lite modernare, och då blev de av med hostan. Det är sånt här exempel. Och ett annat exempel är någonting som heter kalciumhämmare, typ amlodipin eller något sånt där, Plendil. Och där får kvinnor mera svullnader i ben och sådana saker jämfört med män. Och där får man då, kan man då byta eller ändra till någon helt annan typ av högt blodtrycksläkemedel. Så att, ja, men det är något sådana här väldigt vanliga inom hjärt-kärlområdet och så.
Kräver att man har mycket kunskap. Men du Karin, nu har vi pratat om brister i jämställdheten i vården. Ja. Och då är det kvinnorna som drar det kortare strået i alla de här exemplen. Men finns det områden där det tvärtom är så att det är männen som inte får lika bra behandling som kvinnor?
Oh ja, och då, om du tar benskörhet som då är vanligare hos kvinnor. Man säger upp till 90% är ju kvinnor som får benskörhet. Men de här stackars männen som får det, om de får det så vet man inte riktigt hur man ska behandla dem. Så det är ett omvänt exempel då, precis så som det har varit för kvinnor. Och sen finns det här depression också. Där är det ju så att männen lyckas ju mera med att ta livet av sig, alltså suicid. Medan kvinnor då försöker, men de lyckas inte på samma sätt. Och då så finns det diskussioner om då att männen har svårare att uttrycka sig och berätta att de mår dåligt. För det ingår liksom kanske inte i mansbilden att man ska klaga över att man känner sig deppig och så. Och då kan man missa depression. Och de får inte tabletter eller KBT eller sån behandling. Och om man då liksom är uppmärksam om det här, att männen har svårare för att tala om det här och kanske hellre går och tar sig en öl på pubben eller vad det nu kan vara, då missar man de här männen, och det är därför de kanske lyckas mer än de med sina självmord. Så det finns många sådana exempel. Det finns en lång rad på exempel med sjukdomar som drabbar mest män. Och då är det ju då sjukdomar som inte är kopplat till könshormoner. Förut så pratar man gärna om the bikini view när det gäller kvinnohälsa. Det var ju då bröst och livmoder och äggstockar och så. Och det var kvinnohälsa. Men kvinnohälsa kan ju väl vara hjärtinfarkt också. Och högt blodtryck och astma och alla möjliga saker. Så att det har väl ändrat sig lite där nu.
Ja. Men vad ska vi göra åt det här då? De här skillnaderna har ju alltid funnits, och nu är det ju ändå mycket mer ljus satt på det här, och inte minst genom ditt arbete, Karin. Men om du får önska saker för framtiden och vad jag som politiker borde ta tag i, vad har du för tips? Vad ska jag göra? Eller vad ska vi göra tillsammans?
Ja, en sak som är alla våra de här diskrimineringsgrunderna och det här hur det är ute i samhället. Det tar man ju in på sjukhusen och vårdcentralen. Det är ju samma människor och samma fördomar som finns. Och ja, jag skulle ju önska förstås dels att Centrum för genusmedicin fick lite mera resurser och så att man kunde ha folk som jobbar mera och överse och titta på det här. Och också skulle jag önska då att vi har ju faktiskt en jämställdhetsmyndighet i Göteborg, och jag var med och skrev kapitlet och var ansvarig för hälsobiten där. Det var Cecilia Schelin Seidegård som var ordförande. Och då tycker jag att det är väldigt viktigt med de saker de håller på med hedersvåld och våld i nära relationer och så. Jätteviktigt. Men de har liksom inte någonting om det här inom sjukvården och medicinen och jämställdhetsfrågor där. Och det kan ju vara på liv och död om man inte vet att kvinnor kan ha en annan typ av symptom när man får hjärtinfarkt. Då kommer inte in i tid och då kan de dö istället. Och det är många saker, det är lite på liv och död de här sakerna, precis som det här andra är. Så att jag tycker att jämställdhetsmyndigheten skulle ha mer uppmärksamma de här medicinska frågorna lite mera. För det finns väldigt mycket kvar att göra där, tycker jag, med att upplysa och föreläsa. Och det är en ständig verksamhet man måste hålla på med. Och det räcker inte det att man säger i ett år att nu ska det vara viktigt att man har med kön och genus i kliniken och i forskningen och så. Och sen glömmer man bort det, och då kan man halka. Det är nämligen mycket, om man är forskare och till exempel djurforskare, då är det ju så att det finns ju starka rekommendationer nu att man måste göra undersökningar även på hondjur, vilket man inte har gjort. För några år sedan var det 90% av all djurforskning var på handjur.
Jaha.
Och sen så till exempel smärtforskning och allt. Och då när det kom med starka rekommendationer från amerikanska NIH, då, vetenskapsinstitutet, då var det väldigt mycket skri, för det var så dyrt med hondjur och det var så bökigt. Men nu har de gjort så att de får ju inga pengar om de inte har det här könsperspektivet, om de inte har med även hondjur. För sen ska man ju extrapolera det här då till människor. Det är samma fel som man gjorde förut när man då gjorde alla hjärtundersökningar på män, och så extrapolerar man till kvinnor och sa att det var samma. Det går ju inte.
Nej. Ja, det känns som vi har mycket att göra. Men du pekar ju på forskningens betydelse och hur viktigt det är att vi ser till att börja där på något sätt. Va? Att ha både kvinnor och män med i åtanke när forskning görs. Att ett statligt engagemang genom jämställdhetsmyndigheten att bevaka de här frågorna och sätta ljuset på dem, det känns väl också som en rimlig sak, tycker jag. Men du, jag funderar på, vi som är engagerade i sjukvården, jag som politiker och du själv då som läkare, vad kan vi göra? Jag tänker att det finns jättemycket fakta, det finns data hur mycket som helst, och vi kan få fram statistik som är könsuppdelad, men jag kan ju sakna analysen, att vi inte alltid tar oss tid eller kommer ihåg eller förstår att vi också måste liksom bearbeta det här och fundera vad det beror på. Vi ser det skillnader i till exempel hur ambulanser arbetar gentemot kvinnor och män. Är det sakliga skillnader eller är det skillnader som är omotiverade? Till exempel, hur borde vi göra där för att använda all den här faktan som finns, all data som finns?
Ja, i ambulansmanualen då så ändrade man ju, för jag och andra, vi protesterade väldigt mycket det där innan man riktigt tog till sig att man inte alltid har den typiska besvären när man har hjärtinfarkt. Och då ändrade de i ambulansmanualen, och jag pratade lite med ambulansansvariga i Stockholm, vet jag, och sådär. Så det finns ju väldigt mycket sådana saker som man kan göra. Det finns ju också... Jag tycker kanske lite backlash egentligen, för man i forskningen nu så är det ju, för att få anslag och så måste man ju ha mer, men det finns inte samma press kanske på och då är det ju undervisningen återigen. Om vi inte undervisar våra läkare och sköterskor, framförallt läkare, i hur viktigt det här är att ta hänsyn till att män och kvinnor har väldigt olika villkor när de lever, och att det kan ha betydelse för rehabilitering till exempel efter hjärtinfarkt, det finns studier på det, då blir det ju dålig sjukvård. Så att man når ju folk då via att redan från början undervisa då läkare och sköterskor. Sköterskor har ju lite lättare att fatta det här av någon anledning, men jag tycker ändå under åren då när jag undervisat för läkarstudenter så har de ju, det är ju så självklart för dem nu att man ska titta på de här sakerna. De tycker bara att det är konstigt när man berättar hur det har varit. Och så att de har ju den rätta inställningen, men sen innan de blir klara då sista terminen så har de ändrat sig lite. Jag har blivit lite indoktrinerade.
Men vården är ju en väldigt kvinnodominerad arbetsplats.
Ja, det är det.
Men nu är det ju, även bland läkare så kanske var mer mansdominerat förr, så är det ju nu allt fler kvinnor. Tror du att det får en betydelse för i framtiden för medvetenheten kring kvinnors och mäns hälsa och sjukdomstillstånd?
Ja, det tror jag. Alltså anledningen till att vi började uppmärksamma det här inom hjärt-kärlområdet, det var ju det att det plötsligt så blev kvinnliga kardiologer många flera. Mm. Och om man tittar på vilka som gör forskning på det här så har det varit så att det är mest kvinnliga kardiologer som har forskat på de här könsaspekterna. Men det börjar att bli lite bättre också. Och det smittar av sig lite då när de ser att man kan hitta intressanta forskningsgrejer om man jämför könen och så. Så att jag tror att det kan bli bättre då. Det finns ju en del såna här undersökningar om hur män och kvinnor, manliga och kvinnliga läkare behandlar sina patienter och vad de skriver ut för mediciner. Och de studierna som finns, där blir det alltid bättre för kvinnorna av någon anledning. Men att patienterna är mer nöjda med kvinnliga läkare, finns det några sådana studier. Men det är ju,
intressant.
Ja, men sen kan det ju finnas kvinnliga läkare som inte alls är något bra heller i de här områdena. Mm. Och likaså med männen, va? Så att det är svårt att dra såna slutsatser av det där. Men jag tror att det är bra att det blir mer jämnt med könsfördelning. Och det är ju som du vet lite olika specialiteter. Det finns ju nästan inga kvinnliga thoraxkirurger till exempel.
Än, men det kommer nog.
Ja, kanske. Ja.
Ja. Karin, jag blir lite nyfiken på dig och ditt val av yrke. När du var ung och bestämde dig för att satsa på läkaryrket, vad var din drivkraft då?
Ja, jag ville göra någonting som var viktigt och väsentligt. Och jag måste säga att jag har aldrig ångrat mig. Och jag tycker det är så fantastiskt. Det allra roligaste i mitt yrke, det är att träffa patienterna och försöka hjälpa dem. Och det blir sån tillfredsställelse. Man har haft mottagning till exempel, man tycker man har gjort någonting, om man har gjort en insats. Det är guld värt alltså. Det är
som... För du är kliniskt verksam.
Ja, jag har fortfarande patienter. Ja, jag har det.
Ja, på Karolinska sjukhuset.
Ja, dels på Karolinska och så lite på andra ställen också. Och fortfarande så är alltså, det är sånt, man blir så glad när man kan hjälpa människor. Det är det som driver mig alltså.
Ja, härligt. Och det här att det blev just hjärtat och kvinnohjärtat. Ja. Vad var det som ledde fram till det då?
Ja, det var det här då när jag hade ju inte tänkt på det här med män och kvinnor egentligen. När jag var 10 år på Huddinge och disputerade och blev docent där då. Och jag hade ju inte tänkt riktigt på den där, jag var inte medveten. Men sen kom jag då plötsligt flytta till Solna, till Karolinska där. Och jag såg de här när jag var ansvarig för hjärtintensiven där, och jag såg det här med kranskärlsröntgen. Det här är ju någonting. Och sen upplevde jag också att det var många kvinnor som inte blev så bra behandlade då. Och sen kommer jag ihåg då när jag utbildade mig på Karolinska institutet, så hade vi ju en del föreläsare som talade om det här svedavärk och brännkärringarna. Det är de här tanterna i 50-årsåldern. Och det har ju försvunnit nu, säger de. Och jag tror dem faktiskt. Men det var ju lite den inställningen, liksom de här tjatkärringarna i 50-årsåldern och du vet sådär.
Ja, ja. Och det... Som jag fyller 50 nästa år, ja. Karin. Jag kanske ska bli en sån.
Tänk om de skulle kalla dig för sådana saker.
Det var ju den
inställningen då faktiskt. Men det har ju blivit bättre. Det är inte så nu. Jag är övertygad om. Hos de flesta.
Det tror jag också. Ja. Det måste vi väl glädja oss åt att det faktiskt har hänt väldigt mycket.
Ja.
Men det är klart att medicinhistorien är ju full av fruktansvärda både övergrepp och ignorans som drabbat kvinnor. Män också såklart, pojkar och flickor. Men det är väl skönt att avsluta vårt samtal, Karin, med lite positiv känsla för att det ändå går åt rätt håll genom ditt och många andras arbete.
Och det är ju väldigt positivt.
Tack.
Jag ska bara säga, de här unga människorna då, som söker forskningspengar och de man träffar när man undervisar. De är ju så himla, himla positiva och duktiga, och de tycker de här frågorna är så självklara. Va? Men det har ju inte varit det alltid.
Men då ser framtiden ljus ut.
Ja,
det finns hopp.
Ja, det finns hopp.
Härligt, härligt. Ja. Stort tack, Karin, för att du ville vara med i min podd.
Tack själv. Hej då.